Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska läsa som predikotext idag, Filipperbrevet 2, 5-11. Där skriver Paulus så här: Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fast än han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud som såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt, och han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, du kom med nåden och sanningen. Hjälp oss att vila i tron på dig som har utgett dig själv för oss. Och lär oss att bli dina efterföljare, så att vi tjänar varandra i kärlek. Amen. Ja, idag handlar evangeliet om hur Jesus visar sin härlighet och sitt majestät för tre av lärjungarna som han tog med sig upp på berget. Vi har en bild här av Söret från den händelsen. Och de två som samtalar med Jesus, det är Mose och Elia, som visade sig i sin härlighet. Och vad talar de om? De talar med Jesus om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Hör ni vilken stor skillnad det är med vad man ser? Man ser hans majestät, härlighet, och så talar man med det majestätet om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Och efter den händelsen så döljer Jesus sitt majestät igen och går ner från berget och ställer färden till Jerusalem. Och det var helt i enlighet med hans uppdrag, det som han skulle fullborda, att han döljer sitt majestät. För han hade inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och nu framställer Paulus för oss idag hans sinnelag, att vi ska sträva efter att ha samma sinnelag som Jesus hade. Paulus skriver så här: Jesus räknade inte sin tillvaro som Gud som segerbyte. Vad betyder det? Jo, han gör en jämförelse med en jordisk härförare. Och när en kung eller en härförare, en general, kom tillbaka från ett fälttåg, då tog han in i stan och hade med sig sitt segerbyte. Så krigsfångarna, de vandrar kedjade till varandra i lång rad in ända till stadens mitt, till det stora torget där. Han förde fram krigsbytet och visade upp det för alla. Varför? Jo, för att demonstrera sin makt, för att bli ärad av folket, för att bli fruktad av folket. Och Jesus, han ägde ett majestät, en härlighet som var större än någon annan kung. Han var till i Guds gestalt. Vad innebär det? Jo, han ägde gudomlig makt och härlighet, gudomligt majestät, hela tiden, från sin födelse. Men han räknade inte tillvaron som Gud som segerbyte, alltså någonting som han skulle visa upp. Visst visade han upp sin gudomliga härlighet. Han gjorde det ju på berget för de tre lärjungarna som han hade med. Han visade sitt majestät. Han lät sin gudomliga makt glimta fram under sin treåriga verksamhet här på jorden, när han botade sjuka och han uppväckte döda. Men han demonstrerade inte sin makt, aldrig någonsin, i själviskt syfte. Utan alla hans gärningar, allt det han gjorde, det var frälsningsgärningar som var förutsagda och uppenbarade i de heliga skrifterna. Och med sina gudomliga gärningar så uppenbarar han Guds oförtjänta nåd och kärlek till oss ovärdiga syndare. När människor såg Jesus så kunde de inte, i alla fall inte i de flesta fall, här har vi ett undantag, men i de flesta fall så kunde de inte se hans gudomliga majestät. Utan de såg en enkel tjänare. Och Jesus utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt när han blev människa. Det innebär inte, som en del teologer menar, att när han blev människa så upphörde han att vara Gud. Eller upphörde att vara till i Guds gestalt. Nej, han är hela tiden konungarnas konung. Och även under sitt lidande, när han blev ställd inför Pilatus, så kunde han när som helst med ett ord tillkalla mer än 12 legioner änglar till sin hjälp. Men han framträdde inte som en sån gudomlig kung, utan han antog en tjänares gestalt. Så man kan säga, här har vi det gudomliga majestätet, och så tar man en tjänares mantel över och döljer det hela. Nu kan ju i och för sig en tjänare också ha en hög och upphöjd ställning. Men Jesus blev en föraktad tjänare. Och han ödmjukade sig på ett sånt sätt att vi har lite svårt att förstå det hela. Han blev lydig in till döden, döden på korset. De som såg honom höll honom så föraktad att de aktade honom för intet, så han var ingenting i människors ögon. Och korsdöden, den var ju avsedd för de mest föraktade brottslingarna. En romers medborgare behövde aldrig vara rädd för att bli korsfäst. Utan även om en romersk medborgare blev belagd med grova brott som förtjänade döden, så fick en romersk medborgare en relativt snabb och smärtfri avrättning. Han blev halshuggen. Korsdöden, den var till för de mest föraktade brottslingarna. Och det var en extremt smärtfylld död. Det finns en del som säger att det var bara en skendöd. Han överlevde det hela. Ingen överlever en korsfästelse. Jesus, han kunde ha visat upp sitt gudomliga majestät ungefär som en härförare, som ett segerbyte. Då skulle ju också hans fiende har fallit ner för honom, bockat och bugat. Men han såg inte till sitt eget bästa, utan han tänkte på vårt bästa. Han blev lydig in till döden på korset för att frälsa oss från våra synder. Hans död på korset, det var en ställföreträdande död. Han dog i vårt ställe. Så oskyldig led han i syndares ställe. Så vi hade förtjänat att bli övergivna av Gud. Vi hade förtjänat att lida helvetets ångest. Vi hade förtjänat döden för våra synders skull. Och av kärlek till oss så tog han vår plats. Han trädde i vårt ställe för att vinna en evig förlossning åt oss. Finns det någon egoism i Jesu handlande? Ser ni något spår av egoism? Inte ett dugg. Fanns det någon självupptagenhet, stolthet? Ingenting. Såg han till sitt eget bästa? Tänkte han främst på sig själv? Inte alls. Så hos Jesus ser vi enbart en ödmjukhet och en lydnad som... Ja, han blev lydig in till döden på korset för att frälsa oss. Och därför har Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Och i Apostlagärningarna 4:12 kan vi läsa så här: hos ingen annan finns frälsningen. Finns det någon annan frälsare? Nej, hos ingen annan finns frälsningen. Och inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Och han, vår frälsare, han är upphöjd över allting. Och det finns ju ingen annan frälsare. Och han är värd all vår tacksägelse och lovprisning, våra lovsånger. Han blev lydig in till döden, men döden kunde inte behålla honom. Jesus var utan synd. Hans offer var fullkomligt och välbehagligt inför Gud. Och därför har Gud upphöjt honom över allting. Och Jesu upphöjelse börjar med att han tog tillbaka sitt liv. Han har makt att ge sitt liv. Han har makt att ta det tillbaka. Upphöjelsen börjar med att han tog tillbaka sitt liv. Han steg ner till helvetet och proklamerade sin seger. Han gick ut ur graven och han blev upptagen till himmelen. Och han sitter på faderns högra sida. Vad innebär det att sitta på faderns högra sida eller högra hand? Högra. Faderns högra hand är närvarande överallt. Det innebär att han råder över allting med sin makt, sin gudomliga makt. Så nu kan man ju inte säga att han döljer sin gudomliga makt under en tjänares mantel. Men han visar heller inte upp sin makt som ett segerbyte. Alltså han visar inte upp sin makt i självisk syfte. Det gör han aldrig. Han råder över allting med sin gudomliga makt. Men han gör det till vårt bästa också nu. Så att allt samverkar till vårt bästa. Han regerar i sin kyrka med sin nåd. Han för vår talan inför Fadern. Han ber för oss. Det är så vi ser honom när han sitter på Faderns högra sida. Men han är verkligen kungarna, konungarnas konung. Den upphöjde, vi hörde i episten, att han framträdde i en syn för aposteln Johannes när Johannes satt landsförvisad till ön Patmos för sitt vittnesbörds skull. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, hans ögon var som eldslågor, hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen och hans röst var som dånet av väldiga vatten. Och så så ska vi alla se honom en dag när han framträder i sin härlighet. Kanske inte exakt så som han visade sig för Johannes, för det var en syn. Vi ser i synen att ett tveeggat svärd gick ut ur hans mun. Och det innebär ju att det är mycket symbolik i själva synen i uppenbarelsen. Men vi ser också mycket likheter mellan den syn som Johannes fick se och det lärjungarna såg på förklaringsberget. Alla ska se honom, också de som har genomborrat honom. Så då ska han framträda för alla som konungarnas konung, som härskaren över jordens kungar. Och den dagen ska alla i himlen och på jorden och under jorden bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Och det gör ju redan de heliga änglarna i himlen. De lovsjunger honom och bekänner att Jesus Kristus är Herren. Och alla troende på jorden, hela kyrkan, bekänner ju det redan, att Jesus Kristus är Herren, och Fadern blir ju ärad med det. Men en dag ska också alla som inte tror, alltså Guds fiender, tvingas bekänna att Jesus Kristus är Herren. Och det ska bli Fadern till ära, men det ska inte bli dem till frälsning. Då är det för sent. Den som inte tror ska bli fördömd. Och allt det här som Paulus har skrivit om hur Jesu majestät och hur han utgav sig själv och ödmjukade sig in till döden, det skriver han för att vi ska ta det till oss. Hur? Jo, vi ska tro på honom så att vi blir funna i honom, inte med vår egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tro. Och vi ska leva värdigt Kristi evangelium. Så Paulus inleder ju hela den här genomgången av Jesu majestät, hans förnedring och hans upphöjelse med att säga så här. var så till sinne som Kristus Jesus var. Så Paulus framställer Kristi sinnelag som ett föredöme för oss. Det är så vi ska vara. Gud vill att vi ska eftersträva det, att vara så som Jesus var till sitt sinne. Till synden i vår natur hör att vi är självupptagna och stolta och ser till vårt eget bästa. Och vi, som sagt, såg vi någonting sånt hos Jesus? Inte alls. Han ödmjukade sig och blev lydig in till döden, döden på korset. Och det gjorde han inte för sin egen skull, utan för vårt bästa. Han gav sitt liv till lösen för oss. I vår natur så hittar vi någonting annat. Ett annat sinnelag. Och det är därför Paulus skriver, han har anledning till det. Han har anledning att skriva så här: var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Och det, vi behöver den förmaningen därför att det i vår natur finns ett sinne som just är självupptaget och stolt. Fast vi är syndare utan härlighet, vilka är vi egentligen när vi ställs inför Gud och står där nakna inför honom? Vilka är vi? Och vi har bara skam och skuld inför Gud om vi står där med vår egen rättfärdighet. Och ändå strävar vi hela tiden efter beröm och till och med att vi gärna vill göra någonting för att få beröm av Gud. Vi söker beröm och ära för egen del. Vad är det som driver oss till det? Jo, det är stoltheten. Och stoltheten, vad är det? Ja, det är motpolen till ödmjukhet. Stoltheten är motsatsen till ödmjukhet. Och den som är stolt är också självupptagen. Och vad gör den som är självupptagen? Tänker han på andras bästa först? Nej, den som är självupptagen tänker ju på sitt eget bästa först. Stoltheten gör att vi föraktar andra och vi unnar dem inte det bästa. Så det bästa, det unnar vi oss själva. Paulus skriver, var så till sinne som Jesus Kristus var. Och det innebär att vi inte ska sätta oss själva högst utan tänka, sätta andra högre än oss själva och tänka på deras bästa. Vilka andra? Jo, det är ju människor som vi har omkring oss. Det är de vi möter varje dag. De ska vi sätta högre än oss själva och tänka på deras bästa. Så kärleken gör att vi gör gott mot alla. Men framförallt mot våra medbröder i tron och först och främst mot vår egen familj. Så man kan säga att det är så prioriteringsordningen är. Det är ju de vi har närmast och varje dag kring oss. Och Paulus skriver ju så här: men om någon inte tar hand om sina närmaste och då särskilt sin egen familj, så han förnekar tron är värre än den som inte tror. Så Guds vilja är att vi ska tjäna varandra i kärlek och ödmjukhet. Man och hustru i äktenskapet, föräldrar och barn i familjen, bröder och systrar i tron i församlingen, och så som ringarna på vattnet. Ni vet, när man kastar en sten i vattnet så sprids ringarna. Så är det godhet, ödmjukhet och ett tjänande som sprider sig till andra. Ja, men hur ska vi göra med dem? Det är ju inte alla som förtjänar vår kärlek. Jo, det här ska vi göra oavsett om de förtjänar vår kärlek eller inte. Jesus frågar ju inte efter: förtjänar han min kärlek? Förtjänar han mitt offer? Förtjänar världen mitt offer? Nej, av kärlek till oss så utgav sig Jesus för oss. Så att han utgav sig själv, det har sin grund i honom själv. Hans kärlek, utan att vi förtjänat det på något sätt. Och han har lämnat ett föredöme för att vi ska vara så till sinne som han var. Och det ska vi göra av tacksamhet, inte för att försöka få något, utan han har ju gått före. Så meningen med livet är ju inte att vi ska bli berömda och få beröm. Meningen med livet är ju inte att vi ska skaffa så mycket saker som möjligt, så mycket skatter här på jorden som möjligt. Meningen med livet är ju inte att vi ska försöka arbåga oss fram så att vi försöker få så mycket av det bästa som möjligt för oss själva. Vad hjälper den människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ, säger Jesus på ett ställe. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Jag tänker någon då, ja men varför får vi inte komma dit då? Jo, därför vi har en uppgift att göra här. Vi har ju ett arbete och en tjänst. Det är nödvändigt att vi är kvar i en tid. Det är nödvändigt för att hjälpa våra barn. Det är nödvändigt för att hjälpa våra närmaste. Det är nödvändigt för att hjälpa våra trosyskon till framsteg och glädje i tron. Det är nödvändigt för att vittna om Kristus. Det är nödvändigt för att det ska finnas ett folk som kämpar för det rena evangeliet. För att det är nödvändigt för att vi ska tjäna varandra med vår tid och våra krafter, det som Gud ger, den korta tid han ger. Men så en dag, när vår tjänst är slut, då tar han oss hem. Och när han en dag kommer tillbaka, då ska han förvandla våra bräckliga kroppar så att vi blir lika honom i hans härlighet, för han har makt att lägga allt under sig. Det blir den bästa dagen i vårt liv. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, vi står förundrade inför din stora kärlek som vi inte har förtjänat. Du gav oss inte bara en liten gåva, en allmosa av det som du kunde undvara, utan du gav ditt liv till lösen för oss, och därför vill vi tacka dig i evighet. Och vi ser fram emot den dag då vi får se dig i din gudomliga härlighet, i ditt majestät. Och det är nog för oss, där är det gott att vara. Amen.